Men här, håll upp händerna, Hucka.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppekanten, Alexander Gustafsson?
Där är jag! Och där är han!
Välkomna till MMA-podden, årets sista MMA-podden för 2019. Ännu ett MMA-år har gått. Paul Elvaje här med
Sab Saba.
Ja,
det är lite deppigt.
Ja, men det är verkligen det. Vi ska försöka summera detta fantastiska MMA-år som vi har haft framför oss. Fokus kommer såklart ligga på UFC. Det är det som har producerats mest. Det är det snackas mest om. Så varför inte snacka vidare?
Yes.
Första galan för i år, 2019, gick den 19 januari. Sista galan gick 21 december. Totalt har 42 stycken event producerats. Vi har haft totalt 517 stycken matcher under detta år under UFCs flagg. 19 stycken titelmatcher.
Mm.
Vilket år?
Det här, ja. Det blir bara mer och mer. Nästan en gala i veckan liksom.
Ja. De producerar ju i ett tempo som är, alltså det är helt otroligt att de får till det här. Jag är chockad lite över också att de bara har två stycken matchmakers som sitter och producerar alla de här, eller matchmakar alla de här matcherna till dessa 42 stycken events där de ska matcha ihop över 1000 pers. Mm. Bra jobbat UFC,
ja,
får vi ändå säga. Hatten av.
Ja, och fortsätt leverera så här nästa år.
Vad tycker du om året överlag som har varit?
Det har varit bra, det har gått snabbt liksom. Speciellt när man nu tittat lite på vilka galor som har varit och bara just det, var det i år? nej, men det har varit mycket, mycket fighting liksom. Men det har varit ett händelserikt år också. Och jag tycker det här året känns som ett så här uppbyggnadsår inför nästa år. Att så här, det är då vi kommer se mycket matchningar som har liksom, det har byggts upp under det här året. Och folk har fått skina och man ser verkligen fram emot att se dem, liksom, de matchningarna som de här fightersen kommer gå 2020.
Verkligen. Jag tycker det har varit ett otroligt bra år. Jag tycker det har levererats ett gäng bra galer. Såklart, alla galer lever inte upp, men hur kul hade MMA varit om varenda gala var den bästa galan? Då hade man till slut tröttnat på det kanske också. Och då hade helt plötsligt bra matcher börjat uppfattas som ganska tråkiga. Men det har varit ett otroligt år, och att försöka summera ett sånt här år, det är inte det enklaste. Och det kommer ju såklart finnas ett gäng lyssnare som, när vi radar upp våra små favoriter, så kommer ni säga, men vad fan, den här matchen då? Den var ju egentligen mycket bättre, och så kommer det absolut vara. Vi säger inte att det här är den rätta listan, men det här är vår lilla lista.
Det är vår lilla lista.
Det är så vi summerar det. Ni får jättegärna gå in och kommentera vår Instagram och skriva vad ni tyckte var årets bästa det här.
Och det är så man glömmer, det är så mycket fighting, så vi har säkert glömt något här, så
514 matcher. Exakt. Att försöka hålla koll på.
Mm-hmm.
Det är inte det lättaste. Det är verkligen inte det lättaste. Men jag tänkte att vi börjar. Och det känns ju då som att man ska börja med årets första gala. Och det kommer ju leda, i alla fall mig, in på årets kalkon. Årets kalkon för mig, det går till TJ Dillashaw, som ville gå ner en viktklass 19 januari för att möta Henry Cejudo, Mr. Bend the Knee, Mr. Cringe, Mr. Triple Champ, som inte är Triple Champ längre för han har gett bort ett av bälterna för att han vill inte gå ner en viktklass. Hur som haver, TJ Dillashaw hade en plan. Gå ner en viktklass, knipa det bältet, gå upp två viktplatser och sen stjäla bältet utav Max Holloway. Nej, men det gick ju inte så bra. Dels åkte han ju då på en TKO i rond 1. Han var väldigt frustrerad över den. Sen åkte han på den renaste av knockouter när larmet gick över EPO. TJ Dillashaw avstängd för att ha fuskat.
Exakt.
Ja, därav så blir TJ Dillashaw för mig årets kalkon. Och det är så tråkigt på ett sätt att han blir årets kalkon, för jag gillar TJ Dillashaw. Jag tycker det är en bra fighter. Han är underhållande. Han verkar vara skön både utanför buren också. Men pysslar man med EPO för att försöka ta ett bälte, då blir man stämplad årets kalkon. Så TJ Dillashaw, Turkey of the year.
Turkey man.
Ja.
Jag har en årets fail.
Ja.
Och det tycker jag är Benny Askren, va?
Oh!
Där har vi årets fail tycker jag. För jag är en av dem som anser att han torskade första matchen också. Exakt, så det är tre stycken torskar här och i hur jag ser det.
Han skulle egentligen haft tre TKO-er en sub, två TKO-er en submission förlust.
Och med den hypen som man liksom förväntade sig från den här killen, ja. Och som de hade byggt upp, så tycker jag att han inte alls levererade. Och nu har han ju liksom, det här året var inte hans år, och det förstod han. Och nu
hans
har han,
år.
Nej, exakt. Och nu så har han ju liksom retired efter det här året, ja. Och förstår att så, nej, jag hör inte hemma här.
Jag har aldrig riktigt förstått den otroliga hypen runt Ben Askren. Det har snackats om honom som om han är någonting exceptionellt. Och han är så otroligt bra. Och hade han mött GSP, det hade varit problem för GSP. Nej, jag tror inte ens att GSP hade behövt anstränga sig.
Mediokert motstånd, absolut, där är du bra. För att du är jättebra brottare, men... när du möter folk i UFC som är på en helt annan liksom nivålevel, då märker man direkt att det är en nivåskillnad i skills och liksom på motståndet han har mött. Det har inte varit den klassen och kvaliteten som det är i UFC, och då håller han inte måttet.
Nej, för att Ben Askren börjar du då möta Robbie Lawler. Det är en match, jag är lite förvirrad över Robbie Lawler själv i den matchen. Beslut som han tog, varför inte bara fortsätta och mata med ground and pound? Alltså, why?
Nej, Robbie är en speciell individ. Så jag tror att det är, han gör ju lite som han vill och är lite introvert och, kan vi säga, lite savant där i det där.
Ja.
Och jag tror att han, för jag har hört folk som varit och tränat med honom liksom, eller på, när han körde på Hit Squad tror jag det heter, Matt Hughes ställe. Att han så här, Robbie var inte med i gruppen, han stod och liksom skuggboxades lite, slog lite platte själv eller slog säck, och det var hans träning liksom. Kan ha ändrats nu på, han är väl på ATT nu.
Ja.
Men det är lite hans karaktär liksom, och jag vet inte. Han, jag tycker också att det där liksom bulldog-choken, den är också suspekt. Men jag anser att han vann den matchen i mina ögon.
Det är ju så väldigt många många tycker
att... att han slog ut Askren där, då man kunde lika gärna ha brytit.
Ja, alltså Ben Askren fick många chanser i den instansen. Exakt. Och det är det jag tycker är lite konstigt med Robbie Lawler, att han la ner, att han inte
hade
bara fortsatt.
Hade det varit Mark Goddard så hade han brytit.
Ja, då hade det varit över tid.
Exakt.
Efter det mötte han Jorge Masvidal, 5 sekunder, bara boom, slut. Sen mötte han Damien Maia, rear naked choke i rond 3. Verkligen inför sista minuten på rond 3. Så jag förstår ju att det här är en årets...
Och nu har höften pajat och han ska operera höften.
Ja, och nu väljer han då att kliva åt sidan helt. Och det...
Och en till grej, han ställde upp i en sån här brottartävling också i år. Där liksom han skulle möta, vad heter han? Nu glömt bort namnet på honom. Men han som är regerande, jag tror till och med världsmästare i brottning i den viktklassen i USA. Och åkte på stor pisk också. Men så liksom, han har ju bara failat. I år, tyvärr. 2019 var inte hans år.
Nej, Ben Askren hade inte något bra år under 2019. Så vad kan vi säga där? Det funkade inte. Det flög inte.
Nej, precis. Så tyvärr. Ja. Askren, the hype was not real.
Nej, don't believe the hype.
Joran Burrows var det.
Men. Ja, okej. Okay. Ja, nej, men verkligen. Jag håller med, och jag har varit en skeptiker till Ben Askren väldigt, väldigt länge. Och jag har nog inte riktigt fattat det här mystiken som har varit runt honom. Men som sagt, det är tyvärr så för Ben Askren så
jag tycker ändå han ska vara kvar i MMA, men som en liksom karaktär, som en alltså det vore kul att se han som typ så här, någon sorts journalist.
Ja, han är ju sjukt rolig.
Exakt.
Alltså han är ju underhållande på, där är han ju bra. Han är ju bra på att få upp snacket och vara inne och sticka på folk och liksom sättet han pratar på. Det är där
och
där.
Sättet han ser ut på, tycker han ser ut som en så här, alltså brottar, antik brottare liksom. Han har fått varenda drag som en staty i ansiktet och håret och allt, så han ska vara med tycker jag på något litet hörn, men kanske inte fightas.
Nej. Men du hade en annan, vi måste ju ändå ta upp det här, för vi satt ju och tittade igenom lite och då började du diskutera en annan kalkon först. Jag är ju redo om att hålla med, men det är för att jag har ju aldrig varit ett fan av honom, så jag tycker vi slänger in någon som är så här honorable mention of Turkey of the Year.
Faktiskt.
Vem är det?
Krille Weidman. Krille Weidman, alltså det är, alltså det har inte gått hans väg heller. Och sättet det har inte gått hans väg, det är ju det. Okej, om du liksom har gjort bra matcher, men när du har blivit totalsläckt och liksom du är inte som du var förr, definitivt inte. Och om det beror på Usada eller vad det nu är, det får vi grubbla i ovisshet om. Men jag tycker Weidman ska lägga ner. Och jag såg något statement han gjorde här senast, att liksom så här, nej, men det var bara sånt händer och jag har mer att ge och folk ska inte tro att jag är ute i gamet än, och, men jag tycker nog att du är ute i gamet.
Han gick ju från att vara obesegrad till att få 3 förluster på rad. Mm. Alla knockouter.
Mm. Sen var han en där.
Mirakulöst, måste jag nog säga. Och jag förstår inte ens hur Kelvin Gastelum kunde torska den matchen. För Kelvin Gastelum är mycket bättre än vad han visade upp mot Chris Weidman. Han vinner i alla fall. Det är en armtriangel. Det här var då år 2017. Han går en match 2018. Den förlorar han mot Jacare Zoza. Han blir utslagen igen till TKO. Han möter Dominic Reyes och blir knockad via ett slag i första ronden. Alltså han har vunnit en på sina senaste 6 matcher. Och det, som du säger,
och det är Usada. Att han har blivit avslutad. Jag tror att det är Usada.
Jag tror det med.
Att det liksom blev ganska tydligt att du tappade allt, all den här superpowern du hade innan liksom.
Men det skeva med honom är att jag har alltid haft så mycket frågetecken runt Chris Weidman. Dels första matchen han vann mot Anderson Silva, det var ju så här: okej, okay, Anderson Silva hade han inte tramsat, så tror jag inte att han hade torskat. Sen möts de igen och då bryter Anderson Silva benet.
Och då firar han.
Då firar han och tycker bara, oh shit, we practiced breaking teknik.
I block with the knee. Alltså det är ett sätt att blocka, men liksom fan, kom igen.
Ja, nej, jag vet inte, jag har aldrig varit ett...
Det är lite respektlöst mot Silva, det är så här, varför fira för att killen bryter benet liksom.
För sen såg jag Cage Wars här i år, då var det en kille som bröt benet, alla bara stannade upp och fram, hur mår du, allting
bra. Och det är liksom, titta bara på igår så mötte vi Badr Hari, Rico Verhoeven och... Det var någonting som hände där, skada knät eller om det var benet, och liksom det är ingen som firar utan folk blir oroliga och liksom det är en accident och det är, vad säger man, folk skickar skelettdelar mot varandra med all kraft och det är klart, ibland går de sönder. Och då tycker jag att liksom så här, och fira en sån grej, okej, om du har sparkat av armen på någon, det är ändå en teknik, du sparkar av, men när det är en sån här grej så tycker jag ändå så här, nej,
jag håller med dig, verkligen. Den för mig lämnade en otroligt bitter eftersmak när det firandet uppstod. Och jag har aldrig sett någon fira när någon annan bryter ett ben. Nej. Det är nog det, alltså det, Chris Weidman är nog lite unik där. För mig vetligt i både thai-match och allt annat, det är en, alltså folk,
alltså jag tror inte
upp.
Hur kul är det att vinna på det sättet? Du vill väl vinna på riktigt, att du du har knockat han på riktigt eller avslutat eller vunnit på poäng, alltså att du har vunnit, men det där är ju ingen riktig vinst att säga wow, jag vann. Det känns som ett litet mer så här, vilken tur. Wow. Ja. Jag vann matchen. Liten liksom att du får en lättnad att du kom undan så det pass med den här lilla, vad säger man, utvägen.
Jag tror lite att det är därför också, när det väl har gått ner för Chris Weidman, så har jag varit så här, ja okej, okay, det var lite det jag har förväntat mig av honom, och det där återigen, don't believe the hype.
Nej, inte längre. Han var ju jävligt bra hypad där ett tag liksom.
Verkligen.
Men sen så tog det slut.
Får se om han, alltså jag blir inte förvånad om han får en match till.
Nej, jag tror han kommer köra igen.
Ja. Nej, men alltså att han får till match av UFC också. Jag tror inte de kommer klippa honom, de kommer ge en möjlighet till. Däremot om han torskar den, det är nog lite svårmotiverat att behålla honom i organisationen. Vi får se, det beror på vad han gör för typ av fight. Men om man torskar han en sjätte här nu på en knockout, alltså bro, då tror jag nog att du får.
Och där har vi en till kille som vi har pratat om innan, många som, det är dags att gå över till typ bara grappling-tävling, inte ta med smällar i huvudet. Alltså du har en hjärna, du ska ha hela livet också. Ta hand om den.
Verkligen.
Så blir livet lite enklare när du blir äldre.
Yes. Jag tänkte att vi flyger in på, i alla fall min, jag har en årets raket.
Ja.
Det är Jorge Masvidal. Året Jorge Masvidal har gjort, han har gått nog från att vara en kille som folk har frågetecken runt till en kille som kanske inte de nyare MMA-fansen hade så superbra koll på, till att råsläcka Darren Till i rond 2 den 16 mars i London. Mm. Jag vill till och med minnas att Darren Till behövde syrgas för att vakna upp ur den sövningen. 6 juli då hoppar han in ett knä på Ben Askren och matchen är klar 5 sekunder in i den första ronden. Mycket snack runt den matchen och Street Jesus visade direkt att han kunde baptize people som han gjorde med Ben Askren. Han har mött i november, BMF-bältet står på spel mellan honom och Nate Diaz. Alltså han skolar Nate Diaz och Nate Diaz kan inte komma ut till rond 4 på grund av ett på tok för stort jack. Och jag har tittat på det där jacket igen och igen och jag har noll problem över att det där bröts, kan jag säga. För jag tror att det har att göra med att även huden, alltså fascian som fäster mellan hud och skelett börjar släppa upp, och jag tror att hade han åkt på några träffar till, då hade det lika gärna kunnat nästan börja hänga ett halvt öga.
Och jag tror att Masvidal hade vunnit den matchen.
Ja,
han hade bara fortsatt med det han gjorde liksom.
Nej, men du vet alltså, du vet så här, Nate Diaz, alltså triatlet, alltså han hade kommit tillbaka i rond 4 och submittat Jorge Masvidal. Nej, om ni tror det så är svaret nej.
Nej.
Masvidal körde inte ens en konditionskrävande match.
Han hade bara kul där inne.
Han var där inne och lekte storebror med lillebror. And he baptized him.
Exakt.
Fast han fick inte baptize him all the way som han sa. Och nu är Nick Diaz skitlack. Och det är kanske den matchen som kommer att uppstå under 2020. Vad tror du själv om det? Tror du att det blir Nick Diaz mot Jorge Masvidal?
Alltså jag vet, allt hänger på Nick liksom. Det är det. Masvidal kommer vara redo och vill ta matchen. Sen är det Nick, vad han gör och vill han gå match och man börjar tjafsa med UFC och liksom, det är allt. Nick är alltid issues. Men det är klart att vi ser den matchen. Det är ju underhållning liksom. Det är en superfight. Och det hade varit en underhållande match, tror jag. Men om det blir av, det får vi se. Jag räknar inte med sådana här matcher, för det är liksom, det är spekulationer och sen ska allt komma ner på papper och på kontrakt och det ska skrivas under och sen ska de liksom ha sitt camp skadefritt tills att matchen blir av, och jag hoppas, men vi får se. Inget jag räknar med. Jag har en raket.
Får jag bara säga innan du går in på raketen. Jag tror att om McGregor vinner enkelt mot The Cowboy, The Rone, då tror jag att det är Conor mot Masvidal.
Skulle kunna ske, absolut. Det blir, kan vi bli typ, vad säger vi, senaste årens största pay-per-view.
Verkligen, alltså shit vilken match.
Exakt.
Så jag tror den. Okej, kör.
Yes, jag tycker faktiskt vi måste prata om Stylebender.
Ja.
Exakt, jag hade Paulo Costa här också som en raket. Man har ju bara gått en match i år. Men
en underhållande sådan mot Joel Romero där båda står och sträcker ut tunga mot
exakt.
Varandra.
Och den här divisionen liksom, det nästa år kommer vi få till de här matcherna.
Yep.
Vilket är så fett. Och vi börjar ju med Adesanya mot Romero där. Men jag vill ju se Costa mot Adesanya.
Men är Romero spikat?
Jag för mig att det är spikat, va?
Nej, eller? Det är bara att de fladdrar fram och tillbaka. Jag tror jag har inte sett något om att det är officiellt på något sätt. Men Adesanya har väl själv hintat om att han vill ha den. Jag är inte ett fan av den matchen, för jag tycker att Joel Romero har torskat lite för mycket senaste tiden. Jag tycker han har haft sina titelchanser. Men det är ju det att Adesanya...
Adesanya har varit aktiv och han gillar att vara aktiv och liksom gå matcher ofta, och jag tror att han vill gå match och den som är finns tillgänglig möter han liksom, och han bara kör liksom. Hellre att han är aktiv än att han går.
Och han vill ju ta Romero för att tysta folk som tycker att han inte har...
Han har ju sagt det själv, han vill ju rensa divisionen liksom, visa att han är bäst där innan han möter Jones i Superfight. Men jag tycker att det ska nämnas liksom, killen är obesegrad och bara haft en roll i år.
Ja, alltså hans match mot Robert Whittaker, jag trodde aldrig att han skulle få det att se så lätt ut. Och då tänk då Romero som tar honom till 2 5-rondare, Whittaker.
Exakt.
Alltså. Och här tänker, kommer Adesanya bara brapp.
Och det är också det här också, att han fick ju ändå visa lite mer, du vet, han, inte bara att han har liksom en flashy striking, utan han fick visa lite hjärta och att han är liksom villig att gå det här extra steget där inne mot Gastelum. Att det var liksom en dogfight och han var tvungen att gräva djupt, att fortsätta och visa det champion kvaliteter som liksom gör han väldigt, väldigt intressant i alla matchningar nästa år.
Ja.
Och se om han kan fortsätta vara stylebender.
Alltså det är ju en kille som gjorde, han var ju förra årets raket utan tvekan, och det han har gjort på så här kort tid, ta ett bälte och bara se så här dominant, och det här har vi en kille som verkligen också utvecklas match för match, så är det bara en nivå upp, en nivå upp, en nivå upp, han blir bara bättre och bättre och bättre. Jag kan inte minnas en fighter som har utvecklas på det sättet som jag ser i Adesanya.
Det är att han är aktiv. Ja. Det är det. Han väljer att fightas ofta. Du vet, ofta blir folk champs och ser de borta 6 månader. Jag går en, två matcher per år max. Den här killen vill vara aktiv och liksom möta alla som finns där. För jag tror att då håller han sig igång i hela liksom den här processen här, att bli bäst. Det blir inga uppehåll och distraktioner däremellan. Nej. Och speciellt nu när hela hans team liksom med
fan vad det där teamet
med Volkanovski,
får man nästan slänga liksom, in en liten årets raket på det teamet också,
från liksom inte sen har bara tagit över världen. Det är det de gör liksom, och 2 champs nu.
Verkligen
bra jobbat av deras head coach.
Ja, shit, det är grymt att se att valde ett av de här mindre gymmen som helt plötsligt bara producerar och börjar producera mästare på det
och
på det
lokalt sätt. Att de är där de är liksom. Att så här, det är inte så att de åker och tränar på något stort camp i USA, utan de kör sitt egna och liksom klipper världsmästarbälten. Det är fett.
Och vi har ju Dan Hooker som en liten joker i leken. Absolut. Också där, bara för att lyfta lite teamet, att det är ju då Adesanya, vi har Dan Hooker, vi har Volkanovski, det är dangerous guys där borta down under.
Exakt.
Som håller på att leverera. Jag vill slänga in en liten jag har en årets skandinav.
Ja.
Men jag vill, innan jag går in på årets skandinav, så vill jag göra även där en honorable mention. Och den slänger jag faktiskt till Lina Länsberg. För jag tycker att hennes 2 senaste matcher har hon levererat på en nivå som har varit otroligt bra. Och det, jag tycker mig se att hon börjar bli komplett i sin MMA-fighting. Att man börjar se en MMA-fighter in som kan ta det till
hon
de
blir,
olika
vad
distanserna.
Säger man? Seasoned.
Ja, men verkligen.
Hon ser rutinerad och erfaren. Och liksom, hon har varit där nu ett par, som vi sa här, tid i fight, i bur, i UFC. Och hon ser ut att börja, liksom, börja hitta sig själv och bli bekväm där. Och inte liksom, jag tror mycket nerver har släppt. Utan liksom hon kan prestera där inne. Och ta mycket annat åt sidan.
Verkligen, hon har vinst då mot Tonya Avenger och sen senast mot Maisie Chason i Danmark. Det är 2 prestationer där jag, när jag har pratat med Lena själv, sagt att det, är, men det ser för jävla bra ut. Jag tycker att hon har verkligen presterat på toppnivå under det här året. Nu möter hon Sarah McMahon som är olympisk brottare. De går mars den 25 januari. Och det ska bli otroligt spännande att se henne gå den matchen också. Så får vi se hur hon levererar där. Ja, med så som hon har sett ut under det här året, så tippar jag faktiskt vinst för Länsberg.
Ja, vi hoppas.
I det mötet. Så håller alla
tummar
och tår.
Känns som att hon har fler verktyg än vad McMahon har.
Ja.
McMahon har väl kanske styrkan och brottare liksom som sina styrkor. Men det känns som att Lina har fler verktyg och ett bredare game.
Med det sagt, så hoppar vi då på
Skandinav nummer ett.
Och det går ju såklart till ingen mindre än Jack the Joker Hermansson. Sättet som Jack liksom har flygit upp i rankingen det här året. Han började då mot David Branch i mars, 30 mars, avslutar Branch via en guillotine. 28 dagar senare går han en match mot Ronaldo Sosa. David Branch då tog honom in i rankingen och Jack Arezosa katapultade honom in till i rankingen, och han höll nästan på att bli den första också i historien att submitta Ronaldo Sosa. Han var verkligen en hårsmån ifrån. Han drar samma guillotine som han gör på Branch. Ronaldo säger själv, Jack Arezosa säger själv, att han somnade men att han vaknade upp i strypet. Och ja, han vinner den matchen och ser ju bara fenomenal ut och plockar hem 5 ronders enhälligt domslut. Sen möter han Jared Cannonier. Det gick inte hela vägen i den matchen. Men jag gillar, alltså det jag gillar verkligen med Jack här, det är när i postfight-intervjun så säger han det att jag vill bli bäst i världen. Jared Cannonier visade mig idag att jag inte är där just nu. Så jag ska träna mer för att bli bättre. Det är inte många fighters som säger så efter en match och kliver därifrån. Så därför blir Jack Hermansson för mig årets skandinav. Nu är det inte jättemånga skandinaver på listan, men han blir lite parallell till så här årets raket, så vill jag ändå verkligen lyfta Jack Hermanssons prestation, för han har sett så fantastiskt bra ut under det här året, och det är bara jättesynd att han inte fick till det mot Cannonier.
Men han är in the mix.
Verkligen.
Och det ryktas ju om en till match här framöver.
Ja,
väldigt, väldigt, exakt. Det blir väldigt, väldigt intressant om det blir av.
Vad tror du om den matchen? Oof. Det är ju en jättespännande match.
Det är en jättespännande match. Alltså jag känner att pressen är på till igen på hemmaplan.
Verkligen.
Mot en relativt okänd kille liksom. Tror det blir svårt. Det kan bli svårt för Jack stående gamet. Men just att också tillha mer knockout power i grejerna än vad Hermansson har. Men jag tror Hermansson har chans där med låsen och markgamet och kan få in sin joker guillotine liksom. Men det är väldigt, väldigt intressant just stilmässigt med de två.
Ja, det är sjukt spännande. Jag tror att gameplan där för Jack är nog att få ner på backen,
ja,
jobba ground and pound.
Till börja leka med fotarbetet och tajmingen, utan då blir det väldigt jobbigt.
Grym match, jag hoppas att den blir av. Jag hoppas att den blir officiell så snart som möjligt. Det verkar som att båda två har mer eller mindre alltså sagt att de vill möta varandra, och båda siktar på just London.
Yes. Det är enkelt för folk från Sverige och Norge också att ta sig,
ja, verkligen.
Bara liksom en liten flygresa över och supporta dem på plats.
Definitivt. Superspännande matcher. För även säga då att den matchen som är officiell är Jared Cannonier mot Robert Whittaker däremot. Jag hade hoppats lite på att Jack skulle kunna lirka sig in och få möta för detta champion Robert Whittaker. Det hade varit ett kul test.
Absolut.
Se Jack står så där, nu blir det istället Cannonier mot Whittaker. Och den är klar. Nu får vi bara vänta på att det blir officiellt här med Jack och till. Yes. Vi håller oss på Skandinavien-temat innan vi går vidare. Och då kommer ju såklart årets sorg. Jag tror att alla förstår vad årets sorg är. Det är ju såklart att Alexander Gustafsson mötte Anthony Smith på hemmaplan. Det kändes inte riktigt som att Alex var där.
Nej.
Han var inte Alex, och när handskarna läggs på canvasen, ja, det var ganska väntat. Och sjukt tråkigt för oss, för det känns som att på ett sätt så är en era över. Men det finns en liten ljuspunkt i det där. Det är ju det att varje gång rankingsystemet ramlar upp så är ju Alex kvar. Och det känns väl
och
som
att det är varannan vecka skrivs i svenska MMA-media att Alex gör comeback.
Alex gör comeback. Alex gör comeback. Men sjukt tråkigt. Det är verkligen, Alex har ju lyft svenskt MMA till där det är idag, och det finns det ju ingen som kan säga någonting emot.
Nej.
Så jag är glad att ha fått dels jobba med Alex, att få följa honom så pass länge. Jag träffade honom för första gången när han hade gått sin första match i organisationen. Men jag gjorde ett av mina första MMA-jobb överlag, fick jag träffa Alex. Och sen har vi liksom cirkulerat där parallellt med varandra, och senaste åren har jag då även kunnat kommentera hans matcher, vilket har varit sjukt kul, jobba med han i Viaplay Fight Week och allt. Men fan Alex, alltså jag tror att du har, om Alistair Overeem tycker att han har en vända till i sig, då är jag säker på att du har både två eller tre.
Ja, här senast var det väl så att han också vill gå till tungvikt.
Ja.
Så det tycker jag liksom, jag tror han kommer komma tillbaka faktiskt. Till slut kommer den här itchen bli för stor liksom, och han ser vad som händer och att andra matchar och hur det går för dem han har mött och kanske vunnit över till och med och att liksom, men det är ju som han sa här nu i intervjun senast, att han vill göra det på riktigt och 100% liksom, gå in i ett riktigt camp och inte ta en match bara för att ta en match, utan då vill han ändå köra ett till liksom title run. Det tror jag kan bli svårt, men skulle hellre vilja se han gå lite superfights liksom, för Alex levererar ju alltid.
Verkligen.
Och rätt matchningar, det är ju det. Sen vet vi inte, jag vet att han har dragits med mycket skador. Och det är sånt som ofta liksom poppar upp igen i ett camp. När du liksom växlar upp träningen och det blir lite hårdare och kroppen är lite slitnare. Så kommer ju de här skadorna påminna sig om de inte riktigt har liksom 100% läkt. Eller om de ligger där och spökar lite i bakgrunden. Så jag tror det kan också bli ett stort hinder.
Får se vilket beslut Alex kommer ta. Men där har vi i alla fall årets sorg för oss här i Sverige, Skandinavien, kanske till och med Europa. Alla som gillar Alex, såklart. Över till dig.
Yes, jag har, vad ska vi säga här, årets comeback. Och det tycker jag att Mr. Stipe Miocic gjorde årets comeback. Jag tyckte synd om han där efter liksom ett år gick. Och han var inte ens med in the mix och liksom folk såg förbi honom och liksom han fick aldrig chans på revansch. Och det tycker jag ändå var lite konstigt av UFC också, med tanke på att han är ju den mästaren som har försvarat tungviktsbältet flest, eller mest gånger ever. Och att han inte får en direkt rematch, vilket till exempel nu det talar om med Holloway, att han direkt ska få en rematch, och hela det argumentet försvann helt plötsligt med Stipe. Och jag tyckte det var väldigt skönt också att han kunde liksom ta tillbaka sitt bälte och på det sättet han gjorde. Och nu vill jag se henne igen. Jag tycker det går för lång tid mellan matcherna här liksom.
Ja, jag har alltid varit ett litet fan av Stipe Miocic sedan långt tillbaka. Jag tror lite det här med att han inte fick titelmatchen från början, tror jag lite för att hans relation med UFC har alltid varit lite sisådär. Exakt. Det är på gott och ont. Jag tror ändå att det är de du jobbar åt. Även om du är champ, du kommer inte få förmånerna om du sitter och har problem med ledningen. Det är inte det är tyvärr inte en bra kombo. Och jag har fan att Tyron Woodley sa väl det vid något tillfälle. Liksom, jag har haft mina krig med dem. Mm. Fan, det leder aldrig någonstans. Och det gör inte det.
Det är fortfarande chefen som bestämmer.
Ja,
liksom.
De kan skicka dig när som helst. Exakt. Det spelar ingen roll om du är champ. Om du blir ett problem, de kommer ta bort dig. De har ingen skyldighet att behålla dig.
Nej.
Så jag tror att det gäller nog ändå att ibland försöka hitta den bästa lösningen, men det är också stora egon. Jag tror att alla känner så här, jag har rätt till det här, jag borde få mer av det här, och det, alltså det märker man ju till och med. Folk fightas på prelim som är väldigt, väldigt okända, tycker sig har en större rätt till någonting och är förvånade varför de inte blir lyfta och har en bedded med sig varje dag under hela året. Så ja, släpp egot ibland, tror jag, bara, och försök hitta, lite som vi var inne i förra avsnittet med Van Damme. Ibland behöver man kanske inte sikta på 8 miljoner när de erbjuder 4 miljoner.
Nej, exakt, utan liksom fortsätt bara gör din grej och vinn, så kommer de här komma till slut.
Exakt.
Liksom. Men nej, det tycker jag ändå var årets comeback i alla fall. Det är att Stipe är champ igen. Men han bör gå fler matcher. Inte sitta på kanten nu. Det kommer ju ta nästan ett år innan han går match igen liksom.
Ja, jag har inget namn på den här. Men jag har det här till jag försöker komma på någonting på rak arm. Och jag ger upp, jag gör inte det. Så jag kallar det årets Weili Zhang. För att det är Weili Zhang när hon verkligen slaktade Jessica Andrade. Andrade flyger med bälte till Kina och blir jackitjänad utav Weili Zhang. Yes. Och Zhang tar bältet. Och hade man missat Weili Zhang, ja, nu vet alla vem Weili Zhang är. Och jag har lite svårt att se just nu vem som kommer kunna knipa bältet från Weili Zhang i den viktklassen.
Jag känner likadant faktiskt.
Jag tror inte att Jendrejczyk gör det.
Nej, jag tror inte heller det. Jag tror att alltså, kraften i den där lilla människan är otrolig. Och elakheten i allt hon gör och att hon har en hel nation bakom sig nu. Kommer göra mycket. Jag tror att de är väldigt patriotiska och liksom, hon är the champ.
Verkligen.
Det är deras första världsmästare liksom i UFC och alltså kvaliteten hon har visat upp, man vill också bara se mer.
Ja.
Det är liksom, jag tror att Joanna kommer nog få det väldigt, väldigt jobbigt här. Känns som att hennes kraft inte alls kommer göra någon effekt på henne och att tvärtom kommer det bli väldigt, väldigt hårt och väldigt, väldigt ont och jobbigt och våldsamt.
Har hon blivit matchad?
Vem?
Med Jendrejczyken, Weili Zhang. Jag ska in och kolla här om det har blivit någon...
Att det är officiellt, att det är spikat.
Osäker alltså. Mm. Nej, det står... Inte där jag kollar i alla fall lite. Hon gick senast match då, 31 augusti. Ja. Hon har totalt 20 stycken vinster, en förlust, och det är en förlust som kom via domslut. Hon har 10 knockout och 7 stycken submission vinster och vunnit 3 matcher på domslut. Hon är obesegrad totalt i UFC i alla fall. Men alltså, jag tror lite också att den här Jendrejczyk-tiden tror jag är lite över.
Ja.
Jag har svårt att se henne plocka det där bältet. Nej. Igen. Jag tror att det blev det också lite för mycket tro på hypen och lite hybrisen runt Jendrejczyk.
Plus att folk har blivit bättre när hon var där inne, så var inte nivån likadan liksom, i den klassen alls. Och att hon kunde komma in och liksom kom ett nytt game och briljerade helt stående. Och nu så blev folk helt plötsligt bättre. och liksom vet vad hon kommer med och vad hon har för svagheter, och hon har förlorat, hon förlorat, blir knockad, och liksom det är, vad säger man, hon är människa.
Mm.
Och det är väldigt tydligt nu.
Det finns ju en spännande superfight där. Du skulle ju säga då är Valentina Shevchenko och Wei Jiang i framtiden. Verkligen. Om de löser den matchen på ett eller annat sätt nästa år, hade det varit sjukt spännande. Alltså, faktiskt. Det hade varit väldigt, väldigt spännande. Nu ska ju Valentina Shevchenko bara möta Caitlin Shokagian, och alltså jag ger inte Shokagian många möjligheter i den matchen.
Jag tror jag bara vinner här. Ja, faktiskt. Ganska brutalt igen.
Så Weili Zhang blev helt enkelt årets Weili Zhang på grund av det hon gjorde mot Jessica Andrade. Jajamän. Kör.
Yes. Då har jag 2020 vilka jag vill se fightas och hålla koll ögonen på.
Mm.
Och där har vi Edmen Shahbazyan, 22-åringen som är obesegrad och bara liksom har liksom kommit in och allt har sett så enkelt ut för han. Och jag tycker också så här, den kille, vi pratade om han för några avsnitt sen, att vi liksom, han är inte klar, men vi vill se han klättra.
Yes.
Och den här killen man bör hålla ögonen öppna på, för jag tror att han kommer faktiskt börja 2020, tror jag kan vara hans år, och han har 11-0 nu i rekord. Jag tror att det faktiskt har CFC här. Jag tror han har många, nästan bara avslut också. 9 TKOs, 1 submission, 1 decision.
Ja.
Det är ett bra facit. Och som han avslutade Brad Tavares här senast i november, var ju liksom, det var ju överlägset mot en rutinerad veteran som Brad Tavares, och avslutade han så där i första ronden med en jättefin headkick.
Ja.
Var väldigt, väldigt imponerande.
Han är grym. Jag fick redan upp ögonen för honom när han debuterade där i, debuterade ska man inte säga, när han var med i Tuesday Night Contender Series då, så gjorde han ju en fantastisk match, och sen när han väl debuterade i UFC så såg det ju, men det såg ju för
ut. Exakt.
Så nej, jag håller med. Den håller jag definitivt med om att hålla koll. Ska jag slänga in min hålla koll på under 2020? Jag skickar in Corey Sandhagen.
Ja.
Han har gått från klarhet till klarhet. Sättet han jobbade med John Lineker, riktigt snygg. Nu senast, Rafael Assunção. Jag tror att Corey Sandhagen är ett hot nästa år. Det är en som kommer börja flyga upp lite mer i rankingen, för att han ser farlig ut, Corey Sandhagen. Så jag tror definitivt att Corey Sandhagen är en kille som kommer växa ordentligt här under
får blomma ut.
Yes.
Det är det de här, de kommer blomma ut nästa år.
Yes.
Och det ska bli väldigt intressant att följa deras resa.
Mm. Och han är just nu rankad 4. Piotr Jan 3, sen har vi Aljamain.
Där har vi en till kille.
Piotr Jan.
Oj, 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 oj. Mm. Där har vi också en, jag vet inte om vi ska kalla det raket, eller om han också ska ha en egen liten sån här, säger vi, en guldstjärna 2019.
Ja, han kanske blir en rysk missil helt enkelt.
Det tror jag.
Och flög över med sin...
Exakt. Och den här killen har ju bara imponerat.
Ja.
Alltså, jag verkligen så här nördade in mig lite grann och såg att han har en så här masters in boxing.
Boxing.
Han har en boxningsbakgrund och gått över 100 amatörmatcher. Så det är väl lite därför han har den här, säger man, mentaliteten att bara kliva fram. Han bryr sig inte. Han blir träffad med allt. Och liksom tävlar i Ryssland i de olika ligorna i boxning och gå och få ta en masters i sporten krävs rätt mycket. Så den här killen, tror jag, där har vi en mästare nog 2020-2021, tror jag.
Alltså jag har verkligen ingenting att säga emot den kommentaren om Piotr Jan, för när jag tittar lite hur rankingen ser ut, vi har ju José Aldo nu som är en joker i leken, trots förlust mot Marlon Moraes så har Henry Cejudo sagt att han vill möta honom, så vi ska inte glömma att José Aldo på något vänster bör väl komma in i rankingen. Om det blir en match för Piotr Jan, ej, det vet jag inte. Men Piotr Jan, Aljamain Sterling, mycket möjligt att den blir av. Eller att Piotr Jan får möta Marlon Moraes, eftersom att Aljamain är redan torska mot Moraes. Mm. Kan det finnas ett större intresse att sätta Piotr Jan mot Moraes. Och tar han den matchen, får inte Piotr Jan en titelchans då.
Mm.
Alltså då vet jag inte vad jag ska säga.
Nej.
Så Piotr Jan definitivt. Så hålla koll på ni 2020. Piotr Jan, Cory Sandhagen
och Edmund Shahbazyan. Exakt.
Det är lite svårt att hitta på sina namn på alla möjliga saker som man vill lägga in. Men däremot så, jag skrev här årets förändring, och det kommer jag lägga till Justin Gaethje, för att det här tog vi upp förut, men efter hans match mot Donald Cabos Cerrone så vill jag nog ändå säga att det är en kille som helt plötsligt valde att implementera lite så här fighter-IQ i sin match. Att inte bara gå in och swing for the fences som de säger, utan han gjorde en mer strategisk match. Det såg ut som att fan, han tänker till här, han går inte bara in och vevar, utan han backar, han väljer sina slag. Och så besegrar han Donald Cabos Cerrone väldigt enkelt ändå. Så det är en kille som han, trots många slag i huvudet.
Ja, och han kokar ju här med att han inte får till matchen mot Conor.
Ja,
att
liksom förståeligt. Att
han står ju där och bara skriker och liksom brinner vid sidan. Och jag tror att det finns roliga matchningar 2020. Jag tror att det är rätt intressant att vara matchmaker i UFC och få pussla ihop alla de här matchningarna, liksom, beroende på vad som händer i de här matcherna som är nu tidigt i år.
Ja, definitivt. Vi hade ju lite så här årets knockout och sånt också. Ja. För mig, årets knockout är det, alltså, ja, Jorge Masvidal står i form, i min mening.
Ja. Vilken är utav dem då, om du får välja?
Alltså det är så svårt, för Darren Till och Ben Askren. Ja. Men jag får ändå säga Ben Askren, det gick så fort.
Ja, jag tycker Till, för att jag tycker bara det var så här...
Sättet han satte upp det på.
Sättet, inte det, bara ett statement.
Ja.
Det var där han bara, okej. Här har ni, och för alla tror jag hade räknat ut Masvidal i den matchen och bara Till kommer leka med han, och så händer det där på det, och det var så brutalt, det var nog det.
Shit.
Det var ju brutalt med Askren också, men jag tycker nästan att Till var brutalare, just att det liksom att han vann över Till på det Till ska vara bäst på, och så Till brukar vinna, så fick Till verkligen liksom, och på hemmaplan framför allt och alla, det där måste känns i själen.
Men det har
och
gjort.
I stoltheten.
Alltså Till sa ju det att han då, jag vet inte om du hörde det,
jo,
i
rondbilen
där med Kelvin Gastelum, då säger ju hans coach, nu har du gjort första ronden liksom, hur känns det? Nu behöver du inte vara rädd längre. Han har ju varit panikslagen.
Ja, nej, men jag menar det, att det liksom, jag tror den där gjorde mer skada, alltså emotionellt, än bara knocken liksom, utan det var allt, och att det är den brutalheten och allt ihopräknat tycker jag gör en till årets årets knock faktiskt.
Ja,
på fan, första plats
bli,
i alla fall.
Jag
på första
bli
plats.
Lite vänd där. Jag börjar hålla med dig lite för effekten den gjorde. Det är ett slag som låg kvar.
Och alla liksom satt i liksom mådde lite så här, det här var obehagligt. Man såg han låg där liksom helt stiff, och just också. Ja, men det är hela helheten i den knocken, och hur man ser det utanför, så var den väldigt väldigt brutal, och på gott och ont tvingade, som du säger, Till att bli en bättre fighter också, och liksom kanske bli lite ödmjukare och hitta sig själv.
Så är det definitivt. Och det här är en grej jag har lyft, alltså när man åker på en sån knockout, det är, man får se om fighten kommer tillbaks, för det är inte alla som gör det.
Precis.
Det finns flera fighters som har åkt på den här typen av knockout, och de har inte klivit in igen, och har de klivit in igen har de väldigt var otroligt medvetna om att de är dödliga och blir rädda. Så ja, det vi, jag håller med dig. Jag vänder min åsikt här om att Ben Askren säger ju effekten den gjorde.
Det är det jag känner, effekten liksom från, för det har funnits snyggare knockar, men just effekten utav den var ju ett statement ändå från Masvidal, och det var ju början på året, och sen dess har det ju bara, man har ju sett, det var ju hans nya liksom, jag är här, håll ögonen på mig. Och sen har jag faktiskt en till här, och det är Kevin Lee. Kevin Lees känga i huvudet på Gillespie. Jag tycker också den var liksom, den var brutal. Effekten den gav gjorde alla lite rädda när man såg Gillespie ligga där och bara le liksom, i La La Land. Och det var också en sån som man liksom, den kommer vara med på highlights i all framtid.
Då vill jag nog slänga in lite att så här, få bli en liten honorable mention igen. Håll koll på Kevin Lee under 2020.
Absolut.
För jag tror nu när han är på TriStar så känns det som att nu har en väldigt stor pusselbit fallit på plats på honom. Och jag tror att demoncoachen i Fira Sahab kommer kunna utveckla Kevin Lee till den fighten som Kevin alltid har trott att han är, men som kanske inte en coach har lyckats få honom att bli.
Nej.
Men jag tror att nu tror jag att han har hittat sitt hem. Så jag tror Kevin Lee kan bli väldigt farlig. Plus att jag gillar att Kevin Lee också säger att det är ingen stress.
Nej.
Och det är...
Det visar ett vad säger vi? Tecken på precis personlig mognad, att han är liksom han vet att han kom in rätt ung i UFC också, mött de bästa, och liksom nu vet han att så, men jag kan bara fortsätta utvecklas och bli ännu bättre och se, och liksom inte rusha, utan låt Firas göra sitt jobb med mig och få mig att hamna rätt. Så det är en knockout.
Yes.
Har du någon till?
Hade jag verkligen suttit och tittat igenom allting, så vet jag att jag hade hittat en drös utav fantastiska knockouter.
Och det är Shevchenkos känga i huvudet på Jessica Aiva. Den var också alltså brutal. Det är det. Mycket huvudsparkare, det gillar jag. Det är liksom, det är underhållning. Brutalt, men ej, det är verkligheten med den här sporten, och det är att avsluta den andra personen, det är det. Och när du gör det så här snyggt, så är det liksom, då förtjänar du vad den du är och få all heder och respekt.
Då kommer jag skicka in en årets blomma.
Ja.
Och det menar jag på en person som verkligen har blommat ut under 2019. Amanda Nunes.
Ja.
Sättet faktiskt hon besegrade Chris Cyborg på, det var någonting som jag inte förväntade mig någonstans.
Nej, jag tror ingen gjorde det.
Alltså, wow. Hon blir champ genom den knockouten. Spektakulärt. Det var över knappt minuten, eller det var några sekunder in på minuten. Alltså, det är wow. Summerar med wow. Där av årets blomma, från verkligen blommade ut i år och raddade upp ett gäng snygga vinster. Sättet hon besegrade Holly Holm med Holly Holms egen vänsterhuvudspark. Exakt. Wow. Vem hade kunnat tro? Men däremot så tyvärr tycker jag att de fina prestationerna, lite tråkigt att se att hon vann på det sättet som hon gjorde mot Derandami. Men fortfarande, 2019 för Amanda Nunes, hon är... Året får vi i alla fall säga GOAT vad gäller den kvinnliga divisionen. Precis. Så jag säger att det är Amanda Nunes utan tvekan.
Ja, 100%. Finns ingen annan just nu. Nej. Jag vill se match mot Cheva. Jag vill ändå. Ja, det vore intressant. Just att det är de är så dominanta båda två. Men nu vet vi inte.
Men jag tror att kruxet där blir att Shevchenko hon är en kontringsfighter. Hon är avvaktande. Amanda Nunes vet att hon är det, så det gör att ingen riktigt går på. Och då blir det att de står där, avvaktar varandra. Och det är det som har hänt i båda deras
matcher. Jag vet, men jag tror att de har också lärt sig mycket om varandra, om varandra. Så de har nog liksom inför tredje möte kanske. Jag tycker att så här, skulle båda vinna här i år liksom, och köra en run igen, så tycker jag att då är det dags att köra en superfight liksom. Gör ett BMF female belt. Varför inte?
Jo, det är ett case att bygga, och jag tycker väl att första matchen då var frågetecknet, men tänk om det hade varit två ronder till, då hade Shevchenko vunnit, för hon kom ikapp där i tredje. Men sen plötsligt var det fem ronder, och då blir klassiken, vi cruisar i två ronder och sen börjar vi slåss, så jag sa, jäsp.
Men som sagt, vi får se. Kommer de in och levererar tidigt 2020, så kan det bli tal om att kanske mötas igen.
Jag vill hellre se Zhang mot Shevchenko.
Jag vill se de här tre bara köra. Mycket bra grejer.
Har vi något mer?
Årets sub har jag. Jack mot Branch. Det var liksom snyggt. Gick snabbt. Tog ingen skada.
Nej.
Vad säger man? En hitman, verkligen. Bara gick in och gjorde jobbet och gick därifrån. Typ
48-45 sekunder.
Ja, och sen kunde ta en match på, vad var det?
28 dagar.
Exakt. Då är man iskall. Så den tycker jag faktiskt Jack ska ha.
Jag håller verkligen med. Jag vet samma där, att det finns ju ett gäng submissions, men den stack ut lite extra även för mig, för att den gjorde något, precis som Masvidals knockout. Den fick en sån otrolig eftereffekt, och att han nästan till och med satte den på Jacare.
Han satte ju den, men det var ju bara att Jacare är rutinerad och liksom kan somna en liten stund för att så här slappna av och hitta en liten lucka och vakna till liv igen.
Det är galet.
Grymt.
Ja, kör vidare.
Yes. Jag har inte så mycket mer faktiskt.
Nej.
Som jag känner är sådär. Det har varit kul att resa i Japan och USA med Carl. 1-1 i år. Gick bra i Rising, gick mindre bra i Bellator, men han mötte Phil Davis, och jag ser fram emot 2020 med Kalle här och se racet som kommer. Så det är, vad säger man? Det är lärdomar och utveckling.
Ja, jag håller med.
Ja.
Jag slänger in årets katt. Det är min sista. Alistair Overeem mot Jerry Senior Roysenstruck. Helt sjukt hur läppen kunde spräcka ut. Han blev liksom harmynt fast vid sidan istället av läppen. Men däremot är jag väldigt imponerad över jävlar vad de har gjort ett bra jobb.
Ja,
på den
jag
läppen.
Såg en bild där. Det, liksom, det har lagt ihop. Och, ja. Men,
såg ju typ inte ens ut som att han var speciellt
skadad.
Det är en
bra plastikkirurg där som har fixat ihop det. Får han spara ut lite mustasch och så syns det inte så.
Ska vi hoppa in på lyssnarfrågor?
Det tycker jag.
Då,
som ni har väntat va?
Som
nu är det dags
väntat.
För min fråga. Det är dags.
Som ni har väntat. Jag hoppar direkt ner på listan. Och så vill den hålla på att förstöra.
Jag ska
så.
Jag se.
Jag blir så frustrerad för att när jag klickar på bilden och får upp alla, då vill den bara skicka bort. Oj. Nu ska vi se, okej, det har vi gått igenom. Vilka champs kommer hålla kvar bältet under 2020 tror ni? Alex Mademyr ställer den frågan.
Jag vet inte alltså.
Jag tror att John Jones behåller bältet. Jag tror att Amanda Nunes kommer behålla sitt bälte. Jag tror att Shevchenko behåller sitt bälte. Jag tror till och med att Willie Young behåller sitt bälte. Missar jag någon nu?
Vad tror du om Adesanya?
Jag tror han behåller det också.
Du tror att alla behåller? Alla
nej, jag tror inte alla behåller. Jag är inte helt hundra på Kamaru Usman, men jag vet inte vem som tar från honom. Khabib. Jag lutar lite åt Tony där. Alltså.
Jag gör också det. Faktiskt. Så det är upp till Khabib att prove us wrong.
Verkligen. Jag lutar åt Tony den, så... Volkanovski, jag är inte hundra på att han, det beror på hur många matcher han tar, men jag är inte hundra på att han lyckas försvara bältet och liksom stanna.
Jag tror inte han kommer, jag tror faktiskt att rematchen att Holloway tar det. Jag tror faktiskt att han gör sin hemläxa och faktiskt har en lösning på problemet Volkanovski.
Okej, här var i och för sig samma fråga från Felix Lindstrand också, så Felix Lindstrand får en honorable mention för att ha ställt samma fråga. Då ska vi se.
Jag har den här.
Kör.
Största svenska breakouten. Och tack för ett bra år. Vi tackar också så mycket.
Tack så mycket.
Sett Monke.
Ja, men största svenska breakout, det blir ju Jack Hermansson.
Ja.
Alltså.
Faktiskt.
I UFC, så som han har flygit upp lite.
Och sen har jag en... Ja, och sen kan jag tillägga att den jag vill se mer utav, som har gjort ett så här breakout just intressemässigt, tycker jag, Adam Westlund. Efter senaste matchen här, att liksom, det är en sån man, så här, men fan, man fick upp ögonen för honom.
På den svenska scenen, absolut. Yes. Jajamän. Nu ska vi se. Okej, den här går till dig från Daniel Larsson. Som fighter, var har man blicken koncentrerad under en fight? Fast punkt eller flytande?
Du vill helst ha den liksom, vad säger man? Klassiskt är att säga vid solarplexus typ. Strax under halsen liksom, för då ser du både ben, armar och periferisyn ser det mesta liksom. Så du vill försöka ha en överblick över allt som kommer och kunna ha en blick på hela kroppen på motståndaren liksom. För ögon kan lura dig och så vidare liksom. Så titta inte någon i ögonen, för då kan man helt plötsligt åka på en headkick. Ja. Så försök få liksom, klassiskt som jag har lärt mig, det är håll blicken strax ovanför bröstet liksom, under halsen på hur säger man? Den här lilla gropen, så har du en överblick över hela situationen, vad som sker. Och sen är det ju blick och blick. Vissa har bättre blick, vissa har bättre reaktionsförmåga. Det är där det skiljer sig på många. Liksom.
Här har vi Ludvig Abrahamsson som skriver titelchans för TKZ och vad tror ni om hans chanser? Jag har lyckats klura ut, Ludvig, vem det är du syftar på där, men jag vill bara direkt säga, skicka gärna inte förkortningar så vidare det inte är typ OSP eller GSP. Gör inte egna förkortningar av folks namn, för det är otroligt förvirrande när det dyker upp 200 frågor. Du menar såklart The Korean Zombie. Jag tror att han har möjlighet att både få en titelchans. Jag tror till och med att han kan plocka en titel. För mig är det nästan... Alltså jag tycker att han hade kunnat vinna mot Aldo första gången de möttes. Men jag tror att de möjligheterna definitivt finns.
Jag håller med.
Absolut. Kör.
Jag kör. Ska vi se här. Finns det någon som kan ro på Jones? Jag tror inte det just nu faktiskt.
Nej, jag är också lite osäker där vem det skulle vara.
Jag tror inte att Reyes har svarat.
Ja, nej. Nej, då Reyes måste ju komma in och överprestera i en sån här match och göra någonting som ingen riktigt har gjort innan.
Nej, och så går split decision där du egentligen torskade mot, mot Volkan, så tror jag att nej.
Ja.
Nej.
Då ska vi se här, vad tror som Sean O'Malley's UFC-återkomst? Ja, alltså jag vill se honom i organisationen, så jag vill bara att han ska komma tillbaka, och jag tror att det kommer bli underhållande. Sen om man vinner eller förlorar,
är han i samma viktklass som Chase Harper, eller? Ser nästan identiska.
Ja, det är väl fjäder, va?
Ja, jag tror det. Jo. Det är kul att se de två mot varandra.
Ska se. Betyg på årets sista gala. Jag tycker det var bra.
Ja, faktiskt.
Så bra.
Ja. Den, jag tyckte det var underhållning liksom. Ja. Jag hade inte så koll på de som gick matchade förutom liksom sista matcherna, men det var bra matcher. Det var helt okej.
Okay. Yes. Kör vidare.
Kör du, jag håller på att kolla.
Okej, okay, här har vi från Andres Viraka som frågar, ska inte en sportkommentator vara neutral när han kommenterar en fight? Svaret är ja. Sen finns det ett litet så här, ibland så kan det ju såklart hända att man inte lyckas hålla den neutraliteten helt, typ som när Alexander Gustafsson fightas eller när det är en svensk som fightas, så kan det vara ibland väldigt, väldigt svårt att hålla sig neutral. Man ska såklart hålla sig neutral i den största möjliga mån som det går, och det ska man. Men ja, vi är inte mer än människor, och vi är inte mer än fans till vissa fighters heller. Jag menar, bara för att man kommenterar så betyder det ju inte att man inte sitter med en favorit. Och det händer ju att man gillar vissa utav fights. Då kan det hända. Vi ska se.
NP Lundberg här. Vad händer med Alex? Vad tror ni sker med honom? Det har vi ju precis pratat om också.
Jag tror nog att det blir en comeback.
Jag tror också det faktiskt. I tungvikt. Vad tror ni om Illir 2020? Ja.
Jag tror att det blir svårt.
Jag tror också det.
Jag tror att det blir svårt,
jag
tyvärr.
Jag tror att han är så pass liten i den stora viktklassen, och nu möter han bland de största. På ett sätt har han ju inget att förlora, och det kanske liksom får han att inte bry sig egentligen och liksom ge allt han kan. Men jag tror att det blir svårt just i tungvikten.
Ja. Estinones 80, så här, så kort att skriva, men tack för en sjukt för ett sjukt bra jobb med MMA-podden. Tack så jättemycket. Supertack.
Tack för att du lyssnar.
Verkligen. Nu ska vi se. Vem kan bli nästa stjärna i lätt tungvikt respektive tungvikt? Många som imponerade i Busan. Ja, alltså det är ju Rakic skulle kunna. Rakic är nog, han är en stjärna i making definitivt. Han har nog redan påbörjat den. Så jag ser
han
väl
är
Rakic.
Bara lite ung och behöver lite mer rutin och blir lite mer, säger man, erfaren i UFC.
Ska vi se vad som har kommit in mer. Det har också gått igenom i förra.
Jag har här, framtiden för Carl. Ja, match hoppas vi snart.
Ja, jag har fått samma fråga från Mr. Ginger också angående Carl.
Här är Vikes Lele, så ni har ställt samma fråga. Shoutout till er. Men nej, Kalle, hoppas vi går match här tidig vår i Bellator igen. Och har ni tur så kanske vi jobbar på att ni får se honom här på hemmaplan igen innan sommaren.
Spännande.
Yes.
Mycket, mycket spännande. Och alla ni som har önskat en god jul, så önskar vi såklart en god jul tillbaka till er.
MMA-match, Valdo Zapata mot Seb Seba. Seb Seba vinner. Men får Valdo bara brotta så vinner han 100%.
Ja, du får hålla det stående.
Fast snart väger jag mer än Valdo faktiskt. Han har gått ner i vikt. Han är keto, och då är jag en större man helt plötsligt.
Mange sa till mig igår, han bara, jag blev så jävla inspirerad av dig, för du har kommit så jävla bra form på. Alltså, så jag har också börjat träna jättemycket.
Ja.
Men nu har frun gjort lussebullar, så nu kommer jag bli fet.
Ja.
Jag bara, okej, så gick jag till gymmet. Det är tur att jag inte gillar lussebullar. Jag har aldrig varit någon fan av lussebullar.
Jag gillar lussebullar faktiskt.
Jag tycker det är lite tråkig bulle. Nu kommer alla
saffransbulle.
Sluta hata lussebullar för fan. Jag vill inte lyssna, men jag kommer att följa dig på Insta bara för att du sa att du inte gillar lussebullar.
Vad säger man? Du pratar skit om julen.
Exakt.
Nej, sen har jag faktiskt inga fler.
Nej.
Jag har många sådana här som jag har svarat på. Liksom. Vem är inne mellan den och den? Och.
Ja, jag har också. Jag är klar med lyssna frågorna med för den här gången.
Ja, det är, du kanske är klara med 2019, eller vad känner du?
Ja.
Är det, nej, summerat? Jag, är det något vi har glömt?
Jag ser fram emot, glömt jättemycket.
Jag ser fram emot faktiskt Fedor Rampage på nyår. den vill jag se. Det är liksom, jag tror Rampage kommer knocka Fedor, men jag ser ändå fram emot den.
Ja, spännande match.
Men sen ser jag, som jag sa i förra avsnittet, att jag ser fram emot Rysins nyårsgala. Det är just 70 kilos turneringen. Mm. Då Patricki Pitbull är med också, från Bellators Champ är med där också. Och det är bra matchningar. Och Jiri möter CB Dalloway, som är om tungviks, eller lätta tungviksbältet också i Rysin.
CB blev kattad precis.
Ja, så han kör Rysin nu, får gå bältesmatch direkt. Jag tror Jiri kommer vinna den också. I Japan är Jiri svårslagen. Jag tror han kommer vinna över alla som de slänger mot honom där.
Ja, jag tycker att vi summerar helt enkelt, avrundar avsnittet här. Jag tycker att vi har summerat året. Dela gärna era åsikter och tankar om era matcher. Det är bara in och kommentera på Paul Elvaje.
Och Sabba med Zäta.
Precis, skriv där och säg vad ni tycker och tänker om vilka hittar och missar och subbar och tycker och allt möjligt som har funnits. Håller ni med vår lista eller inte? Släng in era små jokrar i leken där också, så får vi veta vad ni tycker och tänker.
Och ja, 2020 blivit som vi sa ett intressant MMA-år, både internationellt och här på hemmaplan, att det kommer vara mycket svensk matchningar och mycket lokala galor som kommer leverera. Så vi hoppas få se mycket fighting.
Verkligen, och det kommer ett nytt avsnitt även nästa måndag, och måndagen efter det, då kommer vi att gå in på den första UFC-galan som då är Conor McGregor mot Donald Cerrone, som får öppna upp året.
Cowboysar.
Ja, hörni, tack till alla er som har hängt med och varit med under de här tiden, och alla ni som har delat.
Alla timmar utav våra röster liksom.
Ja, när vi sitter här och filosoferar MMA.
Exakt.
Fantastiskt. Hörrni, ha en riktigt gott nytt år. Passa på att återhämta er, njut av livet, fira med nära och kära, och så laddar vi bara upp inför ett nytt MMA-år 2020.
Yes.
Ja. Tack för den här gången.
Tack.
Hej då.
Ses nästa år. Eller hörs nästa år.
Det gör vi.
Hej, ciao, hej. Ciao, ciao.